Jag som talar till er här idag heter Mattias Östenälv. Jag har varit pastor i Pingstkyrkan i Skillingaryd i en månad ungefär. Så jag är ganska ny i tjänsten. Så ni har liksom drabbats av mig också. Ni har inte utvalt mig, men jag har utvalt er på ett sätt kan man säga i Missionskyrkan. Så ni drabbas av mig hur det än är. Jag läste verkstadsteknisk när jag gick gymnasiet. Och så har jag jobbat som svarvare, supportsvarvare, den gamla skolan. Har lärt mig yrket. Så jag har kört både NC-svarv och vanlig svarv. Finns det några svarvare idag? Ah, underbart! Halleluja! Det är gött det, det är bra. Det har jag jobbat som ungefär 10 år. Fram och tillbaks. Jag har varit ungdomsledare och engagerad i kyrkan under lång tid. Jag har jobbat i Vimmerby 2 år. Mellan 98 till 00. Och jag har jobbat i kyrkan. Jag kommer från Sonstorp som ligger utanför Finspång. Som ligger utanför Norrköping. Och det är ingen mening med att jag försöker förställa min röst. För ni kommer märka det. Att jag finns där. Kommer därifrån. Så är det. Jag är östgöte. Så är det. Jag är glad att få vara här. Och få predika Guds ord för er. Jag tycker att det är underbart att vara i Missionskyrkan. Jag har själv varit medlem i Missionskyrkan ungefär 4 gånger längre än jag varit med i Pingströrelsen. Så att jag känner mig ganska välkomnad här. Det är inga problem. Jag är också glad över den ekumeniska gemenskapen. Den var lite hotad nu i veckan. Jag utmanar Niklas i bordshockeyspel. Och det är sällan jag förlorar i bordshockeyspel. Och jag är en väldigt dålig förlorare just på det området för jag tror att jag är duktig på det. Men i pausen så ledde han med 5-3. Så då var det ekumeniska arbetet hotat här. Men Gud är god, jag kom igen i andra halvlek och vann med 10-6. Frälsningen. Frälsningen. Vad tänker du på då? Ett speciellt ögonblick i ditt liv. När du tog ett avgörande beslut. Eller kanske en resa, en lång process. Med en slutstation där du insåg, jag har nog trots allt blivit en kristen nu. Kanske gick det fort, kanske tog det lång tid. Frälsning i Bibeln är ett ganska brett perspektiv, vilket jag märkte när jag skulle förbereda mig. Frälsning i Bibeln kan betyda så mycket. I Gamla testamentet kan det betyda räddning och framgång mot förtryckare och motståndare. Den dag Gud gav seger, kanske seger i ett krig. Det kan också betyda seger i en rättegång mot falska anklagelser. Eller att jag har blivit orättvist behandlad och får upprättelse. Den dagen kom frälsningen till mig. Herre kom till min räddning, står det oftast i Gamla testamentet. I Nya testamentet så är också, kan frälsningen vara bred. Det kan vara räddning från att drunkna. Petrus ropar, Herre rädda mig. I de gamla översättningarna, Herre fräls mig. Han behöver hjälp. Att bli helad eller räddad från sjukdom, både fysiskt eller psykiskt, kan vara en frälsning för den människan som får ta emot det. Frälsningen i Bibeln är ett bredare perspektiv. Kvinnan som griper Jesu bönetoft blir fullständigt helad, både som människa i utanförskapet som försvinner, men också i hennes kropp som blir helad. När Jesus fick se folkmassan, står det, fylldes han av medlidande i Matteus 9. För de var illa åtgångna. Det var hans bedömning av hur det var då. De var som får utan herde, säger texten. Jesus känner med människorna. Jesus säger att han har kommit för att rädda och frälsa det som var förlorat. Då kanske vi måste börja där. Vad är det som är förlorat? Vad är det han kom för att frälsa? Om man kom för att frälsa mig, varför är jag förlorad? Och då måste vi faktiskt gå tillbaka, rätt långt tillbaka. Inte bara lite tillbaka, utan vi måste tillbaka till urhistorien. I första Mosebok kapitel 3. Jag läser inte hela, men jag citerar delar av den. För det första, jag vill ta 4 punkter som har gått förlorade. För att sen lyfta på 4 saker som är upprättade. 4 saker som är förlorade, så här står det. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren Gud ropade på mannen, var är du? Alltså den viktigaste relationen som har gått kras, enligt kristen tro, är den relationen till Gud. Den har vi fötts in i. Det är inte så att vi har fötts in i en bra relation. utan den har gått i spillo. Och den viktigaste relationen som Gud har tagit tag i är den mellan Gud och människa. För vi har blivit främlingar gentemot honom. För det andra så hände någonting i relationen mellan varandra. Då gömde sig, eller täckte sig, mannen och kvinnan bland träden. De gömmer sig för varandra. I syndafallet går också relationen delvis i kras mellan människor. Adam börjar skylla på Eva och Eva vet inte var de ska ta vägen. Man tar inte ansvar, man ser inte sig själva som en enhet, utan det blir kras i relationen mellan man och kvinna. För det tredje så upptäckte de att de var nakna, står det. Jag vill påstå att till och med relationen med människan i sig själv har gått kras. Någonting har gått sönder så att våran självbild har förstörts. Något som de genast måste göra någonting åt när de var nakna. De klädde sig så gott de kunde. I syndafallet gick människans självbild i kras. Och hon började se felaktigt på sig själv. Och den förbannelsen har varit över mänskligheten sedan dess. Antingen har vi höjt upp människan på en position som hon inte är värd. Eller också har vi tryckt ner människan på ett sätt bland djuren som vi inte är värda och förtjänar. För det fjärde. Herren Gud förvisade människan från Edens trädgård och lät henne bruka jorden varav hon var tagen, står det. Efter fallet får människan jobba, sträva, kämpa, organisera och strukturera i sitt eget anletes svett, som det står. Paradistillståndet gick förlorat. Hur många sliter inte idag i fattigdom och i orättvisa efter den händelsen? Den har följt med genom hela människans historia. Jag tänker bara på den mejl jag fick i veckan. Jag frågade en kvinna som heter Marianne Sandqvist. Ni vet vem hon är, va? Jag vet inte ens om hon är här idag. Hon jobbar i Rumänien och jag mejlade henne och frågade henne vad vi förväntar oss och vad ska tänka på. Kan vi ta med oss gåvor ner till Rumänien när vi åker om en vecka, Niklas och jag? Då skrev Marianne Sandqvist tillbaka till mig så här. Vi kommer att möta stor fattigdom. Om det går att förbereda konfirmanderna, så gör det. Kan man förbereda konfirmander på stor fattigdom? Jag vet inte. Vi får ta upp det på tisdag. Så här ser världen ut. De här fyra sakerna har gått förlorat i syndafallet. De här fyra sakerna slåss vi fortfarande med för att få upprättelse. Men du vet, Gud hade en plan för människans frälsning. Du behöver inte vara främling inför Gud. Det är den första punkten. Du får gå från förlorad till räddad. Från mörker till ljus. Det är min första punkt. Från mörker till ljus. Du behöver inte leva i mörker längre. Utan du kan leva i ljuset. Jag tror att de bästa av er vet vem sångaren Johnny Cash var. Eller hur? Ni har säkert hört honom ofrivilligt via radio någon gång. En ganska mörk röst, en härlig sångstämma och ofta spelar han gitarr till. Han var väldigt framgångsrik. Han fick skivkontrakt. Det gick bra för honom. Han levde liksom sitt drömliv som artist. Men det fanns en annan mörkare sida hos Johnny Cash. Han var också fast i droger. Han var fast i ett tablettmissbruk. Och jag citerar honom, han säger så här om sig själv. Jag fick ställa in shower och inspelningsdatum. Min hals var så illa skadad av alla piller som jag åt. Jag åkte in och ut ur häktet. Jag åkte in och ut ur sjukhusen. Och ibland så sov jag i bilbrak. Jag var som en zombie, halvt levande och halvt död. Och det var så jag mådde. De här drogerna han tog och de här tabletterna som han öste i sig för att klara vardagen, de gjorde också att han isolerade sig från familjen, från vännerna, från kollegorna. Man kunde inte lita på honom. Och övergiven av människor så började han också tappa hoppet. Så i oktober 1967, ganska länge sedan, bestämmer sig Johnny för att han ska avsluta sitt liv. Han är en rockstjärna, men hans liv är i kras. Han skriver så här själv: jag vill inte se någon mer soluppgång mer i mitt liv. Jag hade slösat bort mitt liv. Drivit iväg från alla som ville hjälpa mig och från Gud. Allt mitt hopp var ute. Så jag bestämde mig för att avsluta alltihop. Så Johnny beger sig till ett ställe som heter Nickajackgrottan. Längs med Tennesseefloden. Ett grottsystem som är 2-3 fotbollsplaner stort. Vi ska se en bild på ingången. Så här ser Nikajak-grottan ut. Man kan åka kanot in tydligen nu för tiden. Jag vet inte om man kunde det då när Johnny Cash var här. Men i oktober 1967 så tar han sig hit. Han har varit här förut med vänner i lite PR-projekt och sådana saker. Men den här gången så vet han om att en del som har krypit in aldrig mer återvänder ut. Målet för honom var att krypa in så långt i mörkret som möjligt så ingen kunde hitta honom. Och där dö ensam. Så Johnny ger sig iväg. Han kryper och kryper längre in. Efter 3 timmar så slutar ficklampan att lysa. Och allting är fullständigt svart. Han kryper in så långt som han kan komma. Och han hittar aldrig mer ut. Tänker han. Det var, Johnny säger så här. Så var mitt mörker totalt. Separationen från alla vänner och familjen. Den totala ensamheten. Jag hade till slut övergett alla, även Gud. Där inne i mörkret så lägger han sig ner och är redo att dö en långsam död. Men så säger han så här. Men Gud hade inte övergett mig. Plötsligt i mörkret kommer en kraft in mig. En inre frid. En klarhet och ett totalt lugn i detta mörker. Jag hade inte längre makten över mitt eget liv. Han konstaterade, drogerna hade det. Men i den stunden kom en sån kraft in i honom som han aldrig hade upplevt med hjälp av droger. Och där inne i grottan så lämnar han över sitt liv till honom som har all makt på nytt. Problemet är bara att Johnny är kvar i grottan. Han är längst in, i en labyrint, totalt mörker. Ser inte handen framför dig. Men kraften som han fick sa, börja krypa. Kryp Johnny, kryp. Och han börjar krypa och han börjar åla sig och han vet inte ens vilken riktning han far i. Det är ett grottsystem. Han kryper och kryper och han klättrar och klättrar. Och till slut så kommer han till ett ställe där han känner ett vinddrag. Och så börjar han klättra mot vinddraget. Och han klättrar och han känner starkare och starkare vind. Och så till slut så ser han en liten ljuspunkt. Och så klättrar han ut och ser att här är öppningen till grottan och han kommer ut. Där ute står June Carter. Som kommer att bli hans fru och hennes mamma. Med en korg med dricka och mat. Därför att de har fått en ingivelse om att han är där. Han är där inne. Och där och då bestämmer sig Johnny för att ta emot hjälp för sitt drogmissbruk. Är det mörkt i ditt liv? Så vill jag säga dig att Jesus säger till dig. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret. Utan ha livets ljus. Kanske har du nytta av att det är bra, allting är korrekt och att livet leker. Men i inre så är det mörker. Jag säger det, Jesus har kontroll på dig. Han kan lyfta bort mörkret ifrån ditt hjärta. Han är den som kan komma in med ljus när det ser som mörkast ut. Ge upp kontrollen att du har kontroll på ditt liv, för det har du inte. Det är ett självbedrägeri. Han som har skapat dig har kontroll på dig. Han känner dig rakt igenom. För det andra, från ensamhet till gemenskap. Från ensamhet till gemenskap, min andra punkt. Det finns mycket ensamhet i Sverige. Jag märkte det inte ens, framförallt kanske i torsdags när jag var på mötesplatsen. Kommer människor som inte får några besök alls. De är nästan rädda att komma in på mötesplatsen. Men där känner de sig så småningom trygga om man sitter och pratar med dem. Mycket ensamma människor finns också i Skillingaryd. En ensam människa i Bibeln är Zacchaeus i Lukas 19. En ganska liten man, rik så det förslår, men också en hatad kille. Han var ensam, förutom tullindrivarvännerna, de som tog in skatten. De var bara de man kunde umgås med. Men han är nyfiken, han drar iväg för att få se Jesus. Han har inga illusioner om att han ska bli tilltalad, men han vet... För han är en tänkande människa. Att om Jesus går där borta, han kommer den här vägen. Då kommer han gå förbi här. Och då kan jag sätta mig i det här trädet och se honom. Men Jesus går inte bara förbi honom. Utan han ser honom. Och säger idag vill jag gästa ditt hem. När Jesus kommer dit. Står det ingenting om att han är kritisk. Vad fint du bor, Zacchaeus. Vilka fina möbler du har. Du verkar ha det gott ställt. Jesus bara kommer dit, sitter ner. De sitter och äter tillsammans. och Zacchaeus förvandlas från att vara rik och snål till att säga sanningen om vem han är. Jag är en tjuv. Jag ska lämna tillbaks fyrdubbelt. Och i Gamla testamentet, i Första Moseboken 22:1, så står det: har du stulit någonting, den som stjäl ska betala tillbaks fyrdubbelt. Det Zacchaeus säger är att jag har varit en tjuv hela mitt liv och jag ska ändra mig. Där och då bryts hans isolering, hans ensamhet. Han som har gjort orätt gör nu rätt igen. Och vad säger Jesus då? Idag har frälsningen, räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Idag kan räddningen nå ditt liv. Du kan få bli ett Guds barn. Välkommen in i Guds gemenskap. Församlingen är Guds gemenskap med alla sina brister. Därför att vi är människor som är med i församlingen. Men vi kallar det att gestalta någonting mycket större. Nämligen Guds rike. För det tredje så var relationen skadad till oss själva. Jag vill påstå att vi får gå från osäkerhet till klarhet. Den tredje punkten. I syndafallet upptäckte människan sin nakenhet och fylldes av skam. Och hon blev en främling också för sig själv. Sedan dess har människan försökt att förstå vem hon är. Kanske har den som är förlorad förmågan att se det. Kanske har den som är på botten i sitt eget mörker lättast att ta emot hjälp. Och vara mottaglig för: Gud, hjälp mig upp. Visa mig vägen tillbaks. I Lukas 15 så finns den kända berättelsen om den förlorade sonen. Som kanske egentligen är de förlorande sönerna i bättre namn. Men lillebror där, han gör uppror. Han tar ut sitt arv. Han skymfar sin kärleksfulla far. Och han reser bort och slösar bort pengarna. Det blir hungersnöd och han kallas att vakta svin. Orena djur får han sitta och del. Får han sitta med hela dagarna. Och när han bokstavligt talat sitter i skiten och tävlar med grisarna och maten, så känner han sin maktlöshet. Han känner att det här är inte jag. Men då står det i texten så här: då kom han till besinning. Man skulle kunna översätta det: då kom han till sig själv. Då förstod han vem han var. Vem han var son till. Han insåg att han hade gått fel. Och den dagen ber han sig hem. Inte med någon sorts dröm om att återstå sitt sonskap. Men en dröm om att jag kanske kan få jobba på gården. Och ha det bättre än vad jag har idag. Men den dagen möter fadern honom springande. Vilket i den kulturen är en skam. En man springer aldrig. Inte en värdig man. Men den kärleksfulla fadern kommer springande. Och kastar sig om sin förlorade son. Den dagen tar Gud fram sin finaste dräkt, sätter ringen av sonskap på hans finger. Han slaktar den bästa gödkalven och han håller fest. För den dagen hade sonen kommit till sig själv. Han hade insett att han var förlorad, men den dagen kom han hem och han var återfunnen. Att komma hem är att bli och vara den Gud har kallat dig till att vara. Det är att hitta hem i sitt liv. Att leva ut en kallelse som Gud har lagt på ditt liv. Det är att finna den som Gud har satt mig till. Vem om någon skulle inte veta vem jag är om inte han som har skapat mig. För det fjärde. Är ni trötta? Orkar ni mer? Är ni med? För det fjärde. Från kraftlös till dynamisk. Man blev avvisad från paradiset. Man får slita i sitt anletes svett. Idag känns det kanske lite likadant för många av oss. Vi har våra jobb, vi sliter och vi jobbar för att få ekonomin gå runt. Vi måste arbeta, vi måste dra vårt strå till stacken. Men ibland är det också så att vi jobbar och sliter också i kyrkan. Vi strukturerar och planerar, för vi är ju svenskar, vi är ett sånt folk som gärna strukturerar och planerar. Jag brukar lite skojsamt tänka att om Jesus hade kommit idag till Sverige istället för Israel för 2000 år sedan, då hade ju brödundret aldrig skett. Eller hur? Jag menar, de kastade sig iväg för att få tag i Jesus i ödemarken. De hade inte med sig mat, inte med sig vatten. De bara ger sig iväg. De sitter och lyssnar på Jesus ända till kvällen och ingen bryr sig. Och sen på kvällen så börjar Jesus bara: ska vi inte ge dem lite mat, de här liksom? de här judarna som har bara kastat sig iväg. Så det skulle inte hända i Sverige, eller hur? Vi skulle bara liksom, vi ordnar en buss. Du tar vatten, du tar mat, du tar det här, du fixar det här. Så. Eller hur? Vi hade ju liksom strukturerat, vi är ju världens bästa folk på logistik liksom. Vi hade ju ordnat så att det inte hade behövt något bröd under. Allting hade varit fixat. Eller hur? Men hörni, vi kan inte strukturera och planera för de behov som finns i vårt samhälle idag. Vi kan aldrig strukturera en väckelse, ett uppvaknande, ett paradistillstånd. Folkhemstanken är fantastisk, men det hjälper oss inte att komma tillbaka till det Gud har planerat för oss. Ute i Lukas 10 så skickas 72 lärjungar ut för att förbereda och genomföra Guds rike, Guds vilja genom dem. De får uppdrag att be för sjuka, predika evangelium och gå från hem till hem. Lite senare kommer de tillbaka. Var de sorgsna då? Var de bedrövade? Vi fick inga bönesvar, vi såg inga underverk, ingen som öppnar. Nej, det står inte så, eller hur? I Lukas 10:17 så står det, de 72 kom glada tillbaks. Och i grundtexten står det att Jesus blev superglad, alltså att han dansade av fröjd. Kan ni tänka Jesus så glad så att han började dansa? Nej, riktigt så är inte vi funtade. Men han gjorde faktiskt det, han var väldigt glad när de kom tillbaks. Men då säger han, gläd er inte bara över det här, utan gläd er också över att era namn är upptecknade i livets bok. Varför kom de glada tillbaks? Jo, för att de gick på Jesu befallning. De gick i den heliga andes kraft. Och då blev det seger. Det var inte att de hade bra strukturer, teknik. Du vet, vi tar ofta in influenser från utlandet och tänker, ja, men tänk om vi tar den här väckelsen. Tänk om vi tar det här och för det till Sverige, då blir det bra här. Jag tror att vi mer ska lyssna på vad Jesus har sagt. Han har sagt så här. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag gett er. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Den befallningen är det vi går ut för. Vi går ut därför att han har fått all makt i himlen och på jorden. Och när vi går ut så är vi utsända av honom. Och då händer det saker och ting. Inte bara för att vi strukturerar och planerar och jobbar och sliter. Utan därför att vi har någonting med oss i ryggen. Vi har hans ord med oss i ryggen. Vi går ut i tro på att Gud vill bekräfta den befallningen med sin heliga ande och sin kraft. Räknar du med den kraften i ditt vardagliga liv? Att den kraften kopplas in när du ber för människor. När du vittnar om vem Jesus är, så är du inte ensam. Det är någon helig andes kraft som är med dig. Du är kallad och du är utsänd och skickliggjord att berätta om frälsningen till alla skillingar i Guds bord. Amen. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för att vi får koppla på kraften idag, Jesus. Vi tackar dig för din seger på Golgata, Jesus. Tack att du har upprättat oss i relationen till Gud, Herre. Tack att du har upprättat oss i relationen till oss själva och till andra, Jesus. Tack att vi får vittna om den frid som råder i ditt rike, Jesus. Tack att vi får vittna och be för människor i vår tid, Jesus. Tack att vi får välsigna varandra idag, Jesus, och bära oss, Herre. Vi tackar dig för att du är här just nu med din heliga ande. Tack att vi den här söndagen får fira din uppståndelses dag, Jesus. Vi får fira med din kraft, Jesus. Och vi får be om din ledning, Jesus. Fader i himlen, vi ber att du ska komma över oss, heliga ande. Vi ber om ledning i våra liv, Herre. Du ser om det finns människor med mörker i sitt inre, Jesus, som kravlar runt i grottorna, Herre. Så ber om att du ska komma med ditt ljus, Herre. Du ska komma med ditt ljus rakt in i människors liv. Du kan förvandla människor, du kan förvandla inre hos människor. Herre, tack att du är här just nu, Jesus Kristus. Tack att du vandrar i bänkarna och bara välsignar och lägger dina händer på människor, Jesus. Tack att du vill upprätta oss som människor, Jesus. Tack för den här församlingen, Jesus. Tack att vi får välsigna församlingen i Jesu Kristi namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Det finns en berättelse i Bibeln som har gripit tag i mig i veckan och som jag tror berör Skillingaryd. Det är berättelsen om Zakaria. Johannes far. Visst heter han Zakaria? Zakarias heter han. Förlåt. Han är stum. Han kan inte tala. Gud har gjort honom stum. Därför att han inte gick i tro. Men när han börjar gå i tro. Och det diskuteras vilket namn sonen ska ha. Och han tar en skriftpenna och han skriver på tavlan och säger Johannes ska vara hans namn. Då släpper han stumhet och han börjar tala och profetera. Han börjar se saker och ting. Jag tror vi behöver släppa människofruktan. Släppa på kanske traditioner som inte är från Gud längre. Utan våga gå med Gud i vår tid. När han gör det, när han skriver det namnet så släpps hans tunga. Och han börjar predika evangelium och han börjar profetera. Jag tror att det finns en möjlighet för dig att bli brukad av Guds kraft. Få mer av Guds kraft. Komma in i de gåvor som Gud har kallat dig till. Jag tror att det finns människor som börjar bli påfyllda. Som har gett ut så mycket, som är trötta. Men det finns en källa att gå till. Jag vill bjuda in till förbön. Jag kommer inte göra det många gånger utan göra det en gång. Du får komma till bänken här, sätta dig eller stå upp om du vill. Så ska jag lägga mina händer på och be för dig. Kommer det flera så får flera komma fram och hjälpa till och be för människor. Jag ger dig möjligheten att komma fram och få förbön. Vi ska sjunga någonting. Vi leder lite lovsång. Känn dig frimodig. Kom fram om du känner att jag skulle vilja att någon ber för mig. Jag kommer fråga ditt namn och jag kommer fråga vad jag ska be för. Jag kommer inte ge mig på dig utan jag kommer fråga om sakerna. Och sen ska jag be för dig framme. Välkommen fram.